En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Nelson stupar ju då, och det kan man ju säga att han stupar ju faktiskt från ett skott uppifrån Mersen innan masten har åkt på Redoutable. Så skjuts han ju faktiskt träffas och förs
av en spanjor. Det är ju deras enda bragd där. För det vet jag att det också är någonting som jag plockade upp i läsningen. För att spanjorerna i brist på annat ägnade sig väldigt mycket åt skarpskytte.
Just det.
Under införslaget. Ja. Så det lyckas de ju med, kan man ju säga i alla fall.
Så innan han dör så får han ju klart för sig att liksom segern är vunnen, och han kommenterar ju själv att han är så väldigt nöjd med att han dör, men att han har gjort sin plikt, och han kommer sen att föras hem då i det här linjeskeppet faktiskt i en tunna med brandy och får ju sen en enormt hedersam begravning.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Ja, men välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
Ja, och idag ska vi snacka om Trafalgar 1805. Och jag ska inleda med något helt banbrytande. Jag ska berätta om vad jag käkat till frukost då.
Fantastiskt.
Ja, havregrynsgröt åt jag. Det var gott. Jag försökte variera med honung den här gången. Men, och då undrar lyssnaren förstås, vad fasen har det med saken att göra? Och då kan jag berätta att jag har en teori alltså, om att svensk havregrynskultur liksom kan direkt härledas till slaget vid Trafalgar 1805. Och då är liksom poängen här då, det är att tiden efter Trafalgar, så Sverige har ju under lång tid då varit ganska beroende av Storbritannien och handeln med dem. Men tiden efter Trafalgar så börjar vi exportera en väldig massa havre till Storbritannien. Och det är i och för sig, det är lite så här, inte helt klockrent va? Det påbörjas egentligen 1830 och fortsätter fram till 1880 ungefär. Men under den här tiden så består svensk handel av nästan tidvis upp till 20% av liksom export till havregryn till Storbritannien. Och jag tänker mig då att vid 1880-talet ungefär, när mekaniseringen sätter igång, så har man stort överskott av havregryn i Sverige. Och så måste man liksom börja konsumera det inom landet. Därav havregrynskulturen. Vad tror du om just det argumentet?
Ja, jag tror, och då skulle jag vilja tillföra att det vi kommer in på, så Trafalgarslaget är ju en del av en helhet, en stor helhet. Och konsekvensen av, det kan vi släppa direkt, alltså att fransmän och spanjorer ju i stort sett egentligen får sin flotta utslagen här, det är ju att Napoleon svarar ju med en kontinental blockad av brittiska varor. Därav så tvingas ju den svenska handeln mer mot britterna, eftersom ju Sverige kommer att liksom hålla sig till britterna under Napoleonkriget, i alla fall inte helt under hela perioden, men så. Så det är ju det du är ute efter här, att kontinenten just stängs och att vi ökar vår handel med britterna. Det är väl det som är lite din
ja, precis. Och det här är liksom början på det brittiska imperiet egentligen, och deras liksom stora era av sjöhandel och liksom det enorma kapitalet som flödar in i London här efter.
Ja, för det stora konsekvensen som du säger av att ju britterna från nu 1805 och framåt så skaffar sig ett sjöherravälde och en överlägsenhet till sjöss, och också insikter om att man måste ha den. Det är ju sedan 100 år sedan dominans, och framförallt att man ju grundlägger kolonialväldet, och vi har ju anledning att komma tillbaka till de här sakerna under det här avsnittet. Men vi kanske ska sätta in det här lite i sitt sammanhang. Det pågår ju krig i Europa. Från 1792 fram till 1815 står ju Europa i brand. Och först är det revolutionskrigen och sen från 1803 så är det Napoleonkrigen. Och Trafalgar-slaget är ju en del av Napoleonkrigen. Och det egentligen handlade i grund och botten om var att britterna hade ju en flotta som ju ensam inte var större än de flottor som Napoleons imperium faktiskt hade tillgång till. Om man la ihop då den holländska eskaden som man ju redan i slutet av 1700-talet hade lagt vantarna på, för man invaderade utav ju Holland, dagens Holland. Den spanska flottan som man ju är i förbund med och sen den egna franska flottan. Och problemet för britterna var ju att om de här kom ut till havs och förenades och dessutom attackerade in i engelska kanalen och överlägset angrep den brittiska flottan och slog ut den, ja, då var ju vägen uppe för en invasion av de brittiska öarna. Så det här är liksom det stora strategiska problemet. Så att britterna försöker liksom att stänga in och blockera då den här franska och spanska flottan i de här stora flottbaserna. Och det här har vi varit inne på tidigare program faktiskt. Flottbasen i Toulon, inne i Medelhavet, södra Frankrike. Cadiz på sydspetsen av Spanien. Och Brest i västra Frankrike. Och Brest figurerade ju faktiskt i vårt avsnitt om slagskeppet Bismarcks undergång, eller hur? Ja. Så där är liksom strategiska problemet. Och då ska jag bara lägga till det att då var britterna på det här sättet att om de nu tappade kontroll, om vi säger nu att någon av de här blockadskadorna, brittiska skadorna, tappade kontroll över fransmännen, eller säga att de bröt ut från Toulon eller någonting sånt, eller från Brett, ja, då föll man tillbaks på kanalen. Tappar man kontroll, då föll man tillbaks i kanalen. Och det var ju liksom lite självklart då, därför där samlades man ju då för att undvika det som man ju trodde var målet för då fransmännens liksom manövrar här, nämligen att rensa kanalen på brittiska fartyg. Så att det var lite tjuv och rackarspet, katt och råttalek här lite.
Det påminner ganska mycket om 1900-talet och den konflikten som pågår mellan Tyskland och Storbritannien också under andra världskriget egentligen. Ja, och även delvis första världskriget också. Att liksom, och mycket handlar ju om att störa handel. Och att de franska försöken här att bytas ut och ta sig mot Västindien handlar delvis om att störa brittisk handel och sådär. Och på det viset så är det ju väldigt, ja, det finns många likheter.
Ja, jag skulle vilja lägga till det här att det är inte bara det här invasionshotet alls riktigt, utan det är också det här att de här konvojerna med resurser från inte minst Västindien, som ju varit oerhört rikt område. Det är ju lite intressant att de här flottorna också, när de bryter ut, så tänker man sig att samla dem faktiskt bort till Västindien. Det är Santo Domingo som är ju fransmännens egentligen rikaste och största koloni. Och därifrån liksom ladda upp för att sen gå runt de brittiska öarna, förena sig med den holländska flottan och sen rensa engelska kanalen. Så att, men det handlar också om, som jag precis sa, då, att faktiskt också understödja och hjälpa konvojer. Skillnaden mot andra världskriget är väl ändå den att tyskarna var ju maritimt underlägsna. I det här fallet så är det liksom omvända roller. Men det är samma problematik, det här med utbrytning, Bismarcks utbrytning.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Tycker jag är spännande också med den här typen av sjökrigföring att det finns ju så många osäkra variabler också. Jag menar, även under under andra världskriget så kunde liksom skepp försvinna ur radarn och sånt. Och då hade man ändå radio och radar bland annat, så att kommunicera mellan skepp och även hålla, få någon slags överblick. Men det finns ju inte den här tiden, utan det är väldigt mycket slumpen egentligen. Att vindarna står rätt och att de lyckas träffa varandra och att de lyckas få syn på varandra överhuvudtaget. Det måste ju vara ganska svårt bara det liksom. Och sen avgöra då hur många skepp som finns där bakom eller liksom som döljer sig bakom horisonten. Men det är ju också en intressant, det måste ju ha gett en väldigt speciell prägel till den här tidens sjökrigföring generellt sett.
Ja, precis. Och sen kan man väl nämna det då att de här fartygen man använde så, det var ju egentligen artilleriplattformar. Och de var ju inte nödvändigtvis väldigt goda seglar, utan man hade ju liksom ett antal så att säga linjeskepp som kunde ingå i den här linjen. För det var ju liksom taktiken, man försökte ju segla upp på linje och kunna avge bredsidor mot motståndarna. Och det hade man ju en klassificering ju, att man kan prata om första, andra, tredje, fjärde rangens, femte rangens linjeskepp. Och det är ju ett fartyg här som ju sen är Nelsons flaggskepp och i första rangens linjeskepp. HMS Victory då, med över 100 kanoner. Men så hade man ju också, vilka ju var väldigt betydelsefulla just av de där skälet som du pratade om, att man hade ju fregatter och mindre fartyg som kunde då kryssa och ligga och vara de här ögonen. Men det är ju fortfarande så här att de måste ju fysiskt träffas och lämna över en depesch eller rapportera. Så jag håller med. Och jag inbillar mig efter att ha försökt att läsa om det här under många år att det handlar ju mycket om erfarenheter. Alltså, hur gick vindarna? Vad är rimligt? Kan den här flottan befinna sig där? Och så vidare och så vidare.
Ja, men precis. Även om man bara ens... Och sen även om man ser varandra så måste det vara svårt att ens bara kunna komma till drabbning. Liksom.
Jo.
Att det är så mycket som... Och sen väder då på det, om det kommer en storm eller någonting. Som... Och det kan vi se i efterspelet av Trafalgar, vad det spelar för roll då.
Ja, det kanske egentligen var ett större problem och ledde till fler förluster ibland de här stormarna. Det är flera flottor som ju i historien har gått under just på grund av stormar och inte på grund av fiendens åtgärder så att säga. Då.
Mm. Det är ganska annorlunda typ av krigföring också. Jag vet att vi har pratat om det här under Lepanto. Men där är ju liksom en slags äntringsstrategi med de här galärerna egentligen i Medelhavet och där man då ska liksom försöka egentligen ta över varandra. Och väldigt stort fokus på de här flaggskeppen också. Men här är ju något annat. Men det är lite bisarrt det här. Kan du liksom... Ja, men hur de lägger upp sig... Vad är egentligen liksom logiken bakom det? Alltså att de ska lägga upp sig i linje så här och bara skjuta av liksom som någon slags... Det känns som två liksom larv... Vad ska man säga? Två sådana här rullband som bara möts och så skjuter
ja,
de av.
Ja, man kan ju tycka att det här är lite märkligt. För idén var ju att man skulle formera sin flotta på en linje. Och så gärna med vinden i ryggen då. Segla ner mot motståndarflottan. Och låg motståndarflottan då... Kanske till och med till ankars på linje. Ja, då hade man ju ett väldigt bra utgångsläge, för då hade man ju handlingsfrihet. Då kunde man liksom segla ner mot flottan och avge sina då bredsidor mot motståndaren. Men det är klart som du är inne på nu, att en sån här strid, den slutade ju ofta i ingenting. Och vi har ju en klassiker faktiskt i svensk maritim örlogshistoria. Det är ju slaget vid Hogland mellan svenska flottan och ryska flottan som inleder Gustav III:s ryska krig. Där man ju då börjar en sån här linje och där det sen blir stiltje och där man bara blir liggande och skjuter slut egentligen sin ammunition. Och så blir det ingenting av det. Så du har ju alldeles rätt i det att det här var ju egentligen på något sätt motsvarigheten. Jag brukar ibland jämföra med det här kavalleriet som vi har pratat om. Det här med att man kan kolla att man rider fram och avlossar sin pistol och så vänder man tillbaka. Vad når man med det? Och här kommer vi ju in på nu det här med den här Nelson och att man ju ofta tillskrivit honom. Inte bara har honom, det är ju så att Nelson är ju så att säga, vad ska vi kalla det för? Företrädaren för en del nyheter som händer med sjökrigföringen. Han fångar upp saker och kanske liksom renodlar det. Men att man här ju försöker bryta upp den här linjeformationen till någonting lite mer effektivt och offensivt. Och här brukar man ju ofta jämföra då med fransmännens infanteritaktik. Det är att man anfaller och flyttar sig på kolonn. Men man kan när man behöver formera en linje för att få den här fördelen av att breddgruppera för att kunna använda eldgivningen. Om man då möter motståndare som bara är på linje, det är klart att om man då anfaller på kolonn, kanske börjar formera linje och skjuter, formera på kolonn igen och sen anfaller, ja, då når man ju ofta väldigt stora drastiska framgångar. Och det ser vi på slagfälten när det gäller...
Men vad har det nackdelen då med det? Det är att man då utsätter sig i ett initialt läge för väldigt mycket eld som man inte kan svara mot. Alltså är det det som är...
Ja, det, och det är det som sen ju egentligen blir slutet för det där, nämligen att den här motståndaren i det här fallet nu då, Wellington, lär sig att hantera de här kolonanfallen. Där då kan man skjuta bort de här. Och det är det som händer egentligen där på eftermiddagen faktiskt i slaget vid Waterloo. Att det krossas ju det här kolonanfallet just med eldgivning. Men till sjöss, om vi går, övergår till det då, så är det ju så att Nelson då börjar att använda just det att han förflyttar sig på kolon mot motståndaren. Liten träffyta och bryter in i motståndarens linje, delar upp den och väljer sedan sina mål. Men framförallt också kan svänga upp sina fartyg för att avge de här bredsidorna när han vill. Han bestämmer liksom själv när striden ska äga rum och hur den ska äga rum och under vilka förutsättningar. Och också, vilket är ju kanske viktigt att komma ihåg, när man passerar igenom en sån här linje, då får man ju fördelen av det brutala, nämligen att kunna skjuta längs med ett sånt här linjeskepp. Alltså att låta kulorna svepa längs däcket, batteridäcken, slå in i akterkastellet som ofta är oskyddat. Och ofta kan det räcka faktiskt. En sån bredsida från ett sånt här linjeskepp med 100 kanoner som passerar, så som avfyrar 50 kanoner in i det andra fartyget. Det kan ofta räcka för att det andra fartyget stryker flagg faktiskt. Master går av, rensa batteridäcken, människor dör och så vidare. Så att där har man också en fördel liksom i ena sidan inbrottet. Så att det här är liksom en grundförutsättning kan man säga.
Precis,
då.
Och en annan fördel är ju också att du kan skjuta åt båda hållen.
Men åt båda hållen,
ja. Bredsida så är du begränsad till att bara skjuta med ena sidan. I den här genombrytningen kan de skjuta direkt åt båda hållen. Så man gör ju mer... får ju mer effektiv nytta av alla kanoner som finns.
Av sitt artilleri, ja. Och sen också så att man ju ofta ju flyttade man ju faktiskt över då manskapet till den sida där så att säga, artilleriet var verksamt för tillfället då. För att utnyttja så att man kunde ladda om och skjuta. Och här kan man ju också nämna det, tycker jag, att det är viktigt att komma ihåg att det fanns en kvalitativ skillnad mellan britter och fransmän å ena sidan, men också spanjorer, som vi skulle säga var ett steg ännu längre bort. Att britterna var ju överlägsna där det gäller framförallt artilleriet. De sköt mycket snabbare helt enkelt. Och de var dessutom mycket mer övade och vana att hantera den här typen av segling i formation. Och där spanjorerna skulle man nästan kunna säga var katastrofalt dåliga.
Hur vet vi det? Alltså på vilket sätt? Det låter som en sån här typisk... sak som man bara säger. Man liksom, vad har vi för skäl?
Nej, men de var dåligt övade och de hade inte någon befälhavare och de genomförde inte den typen av manövrar. Så det kan man ju se tillbaks i historien. Och i drabbning efter drabbning så är det just det som är problemet. Att spanjorerna har svårt att hålla linjen, till exempel. Fransmännen också. De undviker gärna den här typen av mera komplicerade manövrar faktiskt. Och ofta som vi kommer se att den franske befälhavaren här då, Villeneuve, som ju är chef då för den här samlade allierade spansk-franska flottan med Trafalgar, han vill gärna att ha vind, att britterna kommer med vinden, för han vill ha vinden så han egentligen kan smita undan.
Just det.
Han är egentligen inte intresserad av att slåss, därför att han vet att han är underlägsen. Blir det strid fartyg mot fartyg, skulle jag säga, då vet han det, att britterna är överlägsna.
Men han är liksom ändå inte, då är han inte okunnig om Nelsons taktik.
Nej, det är han inte. Nej. Och pratar vi konkret för Trafalgar, så lär sig Villeneuve också detta. Okej, han har sin linje, men han har en reserv som han låter ligga och sladda bakom den här linjen. Så han tänker sig att om nu Nelson sätter in sitt kolonanfall här och försöker bryta upp, då har jag en reserv som jag kan kasta in där det behövs. Så problemet blir bara att just därför att man är så dålig på att hålla den här linjen, så slutar det med att den här reserven liksom blir en del av den här linjen. Fångas upp i den och det hela blir egentligen mer eller mindre ett kaos på den franska sidan.
Men du, innan vi bara pratar bort allt, ska vi ta det här händelseförloppet där nu då?
Ja, det kan vi göra. Jag tänkte bara nämna det, att det är klart att det Nelson, det, vi kan prata mer om Nelson sen, va? Men det här är ju inte Nelsons första strid, och det är så fantastiskt på honom att han faktiskt är chef i ett antal sådana här stora sjöslag. Han utkämpar ju väldigt många framgångsrika sjöslag, och det är ju lite intressant. Men om vi tar själva slaget, så är det ju på det här sättet att Napoleon står ju med en stor armé i Boulogne, alltså vid Engelska kanalen, och har ju för avsikt att ta sig över till Storbritannien, precis som vi pratade tidigare här. Och den franska flottans uppgift som den ju inte klarar av att lösa. Och då är vi ju framme nu här i augusti 1805, och då har Napoleon gett upp. Han inser att den franska flottan kommer inte kunna rensa Engelska kanalen från brittiska flottan, utan han ändrar fokus. Han bestämmer sig helt enkelt för att göra någonting annat. Och det som det slutar ju sen med det som man brukar kalla för Ulm-kampanjen, anfallet på Österrike och segern vid Austerlitz och så vidare. Men fortfarande är det ju så att det finns en spansk flotta som är oerhört stark ändå, trots allt. Och den finns i Cadiz och där finns Villeneuve. Och Villeneuve får då i order att ta den här flottan in i Medelhavet, gå till Toulon och återupprätta en stark eskader vid Toulon och kunna liksom dominera, kan man säga, då Medelhavet. Så det är liksom nu förutsättningen här. Så att Nelson försöker lura ut nu Villeneuve. Villeneuve ska försöka smita undan in i Medelhavet. Det är liksom, så att säga, förutsättningarna här. Och Nelson är så smart så att han skickar till och med iväg då 6 stycken linjeskepp för att minska sin flotta lite, för att liksom visa Villeneuve att han inte på något sätt skulle vilja slåss.
Okej. Okay. Och så ett stort risktagande ändå. Alltså ja, risken att de försvinner från...
Ja. Liksom, ja. Och då till slut så nappar ju Villeneuve på det här. Dessutom ska man ha klart för sig att den här Villeneuve är dessutom hårt pressad av Napoleon. Man kan ju också nämna faktiskt att Villeneuve är faktiskt en av de få som undkommer det här förintande slaget vid Aboukir 1798, som är en av de stora Nelsons segrar. Där Nelson faktiskt utraderar den här franska Toulon-eskadern faktiskt. Så det är därför man vill bygga upp den igen då från fransk sida. Det finns många saker som hänger ihop här. Men hur som helst så ger sig Villeneuve till slut ut. Och när han väl kommer ut, han seglar söderut och så ska han vända in i Medelhavet. Och Cadiz ligger ju på sydspetsen. Då inser han att Nelson har lurat honom. Och Nelson siktar honom. Och han inser att britterna kommer snart att hinna upp oss. Och man får väl säga att lite panik får han sannolikt. Det han gör är att han vänder sin flotta. Så att när britterna anfaller så är den franskspanska flottan egentligen i en linje i sydnordlig riktning på väg norrut. Och vinden kommer in från väster. Och Nelson bestämmer sig för att dela upp sin flotta i 2 stycken kolonner. En nordligare kolonn under sin egen ledning med HMS Victory i spetsen. Och en sydligare kolonn som anfaller nu in från väster, från sidan, den spanska linjen, under Collingwood och Royal Sovereign i spetsen. 2 stycken stora brittiska linjeskepp. Och det som sen händer är ju att slaget inleds med att den spansk-franska linjen klyvs i 3 lika stora delar, kan man säga enkelt.
Just det. Han går helt emot den här liksom principen då, att de här linjerna ska mötas som någon slags och gnuggas mot varandra. Utan bara
eftersom han ju egentligen då, han har inte riktigt vinden i ryggen, men han har vinden i alla fall från väster, från rätt, och så skulle han ju egentligen kunna formulera en linje och tänkt sig nu att seglat upp parallellt med Span och börjat den här, så att säga, linje striden här. Eller kunna tänka sig att han hade vänt sin flotta och kommit norrifrån och seglat söderut. Nu vet inte jag ju exakt liksom hur förutsättningarna var, om det hade varit möjligt, va? Men det finns inte med i Nelsons tänkande här, utan det han vill är att kliva upp den flottan som ju faktiskt är numerärt större än hans. Och då är han ju så smart då, så att den här norra delen av den fransk-spanska linjen, den fortsätter ju framåt. Den involveras ju inte i striden, utan den skulle väl egentligen då ha vänt och kommit tillbaka. Men de räddar sig ju inte Cadiz istället. Då. Så att då blir tydligt att britterna är ju numerärt överlägsna nu. Och självklart är det precis som vi har beskrivit då, att när man passerar igenom den franska linjen så kan man avge de här förödande bredsidorna då som sveper längs med de franska linjerna, och sen kan man liksom välja ut sina offer. Och Nelson, han siktar ju då på Villeneuves flaggskepp, ett franskt flaggskepp, och passerar bakom det, och sen inleder han strid med ett franskt fartyg som heter Redoutable, som sen kommer att fastna då längs med HMS Victory i en våldsam strid.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Den här striden mellan Redoutable och HMS Victory, den är ju, den hamnar lätt i fokus när man läser om Trafalgar.
Jo, den gör det.
Ja, och det är lite oklart. Man får lite känslan av att det var det här då avgjordes, eller var det liksom, för att det här med flaggskeppen och befälhavarna och så, och deras öde under de här striderna, det är ju någonting som återkommer i historien som tidigare har varit väldigt viktigt, bland annat när vi pratar om Lepanto till exempel. Men i den här typen av slag så känns det inte lika. Det är också så att Nelson dör så småningom, han blir ju träffad av spanska.
Ja,
precis, under det här slaget. Så att man undrar ju varför det har varit sån fokus på just Redoutable, som inte ens var flaggskeppet från fransk sida.
Nej, jag tror att det har att göra med så du säger, för nu är vi inne lite på det här med historieskrivning och mytologin kring Nelson och alltihopa det här och den här striden. Och man har ju också liksom höjt upp den här befälhavaren på Redoutable som ändå slåss in i det sista. Men det är ju flera fartyg här nu, så man måste ju se det här nu som ett gyttret kaos av brittiska fartyg och franska och spanska fartyg om vartannat. Men det som händer är att ganska snabbt faktiskt så stryker väldigt många av motståndarna flagg, som det heter. Alltså 10-tal fartyg ganska omgående helt enkelt kastar in handduk. De Redoutable är ett av de få som inte gör det faktiskt. Och sen skjuter man ju då de här bredsidorna in i sidan och där. Det måste ju vara en fruktansvärd upplevelse. Masterna far ju direkt på Redoutable. Och sen så är det bara ett sånt här inferno. Och så gör man såna här äntringsförsök då om ett annat. Och Nelson stupar ju då, och då kan man ju säga att han stupar ju faktiskt från ett skott uppifrån Mersen innan masterna åkt på Redoutable. Så skjuts han ju faktiskt träffas och förstår
av en spanjor. Det är ju deras enda bragd där. För det vet jag att det också är någonting som jag plockade upp i läsningen. För att spanjorerna i brist på annat ägnade sig väldigt mycket åt skarpskytte.
Just det.
Inför slaget. Ja. Så det lyckas de ju med, kan man ju säga i alla fall.
Så innan han dör så får han ju klart för sig att liksom segern är vunnen. Och han kommenterar ju själv att han är så väldigt nöjd med att han dör, men att han har gjort sin plikt. Och han kommer sen att föras hem då i det här linjeskeppet faktiskt i en tunna med brandy. Och får ju sen en enormt hedersam begravning. Så att den här Nelson är väldigt intressant som figur. Han har en lång karriär och den pågår ju under många, många år. Han är med i slaget vid St. Vincent redan tidigare, 1798, slaget vid Abukirinilen. Han anfaller faktiskt danska flottan 1801. Så en oerhört erfaren person där. Han får ju lida mycket. Han mister sin arm, bland annat. Sin högra arm. Han mister synen på ett öga. Det är en väldigt speciell person. Vi ska inte nämna nu alla de här, vad ska vi säga, politiska skandalerna kring honom. Han inleder ju kärleksaffärer med bland annat den här Madame Hamilton och så vidare, det behöver vi kanske inte beröra. Men han är ju väldigt, han är något av en, vad ska vi kalla det för, lite sån där movie star egentligen.
Men det här med att han blev av med armen, att förlora sin arm i strid sen bland sjömän, det är ju också en slags symbolen, en liknelse till Nelson, att det var liksom någonting som var ganska upphöjt. Och det tycker jag man kan se i en del, jag vet inte om du har läst liksom pirat, såna här piratsager och grejer när du, från när du var barn.
Men där, nej, inte så mycket där, faktiskt.
Nej. Nej, men den där typen skattkammarön och den typen av...
Just det.
Alltså, det finns något ärofyllt i de här sjömännen som har förlorat en arm och så. Ja, men hur som helst. Men en annan grej som är också det här Nelson Checker, jag vet inte om du har hört talas om det. Det är så på sättet att man målar HMS Victory. Det hade ju det svart och gula ränder egentligen. Och sen hade den svarta lucket. Så det blev som en slags ett rutmönster på HMS Victory, som var unikt för det skeppet just då. Men det kom sen att kallas den Nelson Checker och blev väldigt populärt under tiden efter att man skulle måla om skeppen i den här stilen. Så det är precis som du säger, han blev någon slags tidiga 1800-talets movie star, där allting liksom har en slags Nelson-prägel. Men det är ju någonting som man har byggt upp i efterhand också, får man väl komma ihåg, även om han var även känd under sin levnadstid, så har ju man haft alla skäl att så här, upphöja den här bragden också i efterhand.
Och det är ju klart att här att även om Napoleon liksom hade inlett sitt landkrigföring i en annan riktning, så var ju det här väldigt, väldigt betydelsefullt, och man drog ju naturligtvis en stor lättnadens suck i Storbritannien. Här nu var så att säga hotet mot de brittiska öarna borta, och sen kunde man ju inte överblicka att man sen så småningom skulle så att säga starta den här långa eran av 100 år av sjödominans. Men det är klart att han är betydelsefull, och det vet ju alla och en var som har varit i London, att Trafalgar Square och man får blicka upp där mot pelaren där han står. Jag bara säger watch out, kan jag bara säga. Man kan ju lätt få du skit i facet där man gör det. Men så att visst är han ju betydelsefull. Det kan man inte komma ifrån. Men man ska också vara lite vaksam. Att det finns ju en väldigt sån här mytologisering kring honom. Men jag tycker vi skulle kunna säga...
Får jag bara säga en sak på tal om det? Det är ju att man kan jämföra ganska bra med skillnaden i Frankrike, hur det här slaget mottogs där man i princip har teg ihjäl det. Och egentligen inte ville prata om det överhuvudtaget. Det är först 1880-talet som man börjar nämna det. Ja. Och det är väl antagligen som en del av den här ska säga, nya identiteten man försöker bygga upp efter 1870-71 slaget med kriget mot Preussen, att det är en slags ny identitet för Frankrike där. Då man börjar hantera de här sakerna. Och det är likadant... Hjälten Nelson kan ju kontrasteras åt mot Milleneuve då, som var en person som var väldigt motvillig. Han är en antihjälte på många sätt. Han är helt ovillig att göra det här slaget. Och det sägs att han är helt medveten om att han inte skulle klara av de här sakerna, och att han tyckte att Napoleons planer var dåraktiga och liknande. Så där det finns ju också en... I kontrast med den franska erfarenheten så blir det ju väldigt tydligt. Och det är intressant med Spanien också, tycker jag, som ett land där man egentligen lite ovilligt har gått med i det. De var ju också en stor del av det här slaget, men på ett ganska ovilligt sätt blev indragna i den här konflikten. Och där man egentligen ser upp till britterna, och man hade en ganska god relation efteråt också. Och man kunde samarbeta i det här efterspelet som var sen. Det kommer ju en stor storm här nu. Jo. Och många av de här soldaterna och sjömännen blandas ju på land, så att säga, för de försöker ta sig in mot land, runt Cadiz och så. Och där då britter och spanjorer lyckas samarbeta, medan fransmännen då får hålla sig på sitt eget hörn. Så det säger också någonting om hur man, för deras del så var det här ett ärofyllt nederlag från spanjorernas sida. Så att man skämdes inte på det på samma vis, men samtidigt blev det ju ingen bragd.
Nej, och för fransmännen med ett hopplöst bekräftelse av att man, så att säga, att man höll inte samma nivå som britterna, att man liksom inte lyckades knäcka britterna, trots att man ju hade faktiskt överlägsna numerära resurser här som vi har beskrivit.
Ja, men exakt. Och det som är intressant och som jag tycker vi kan prata lite grann om, det är ju Napoleons syn på sjökrigföringen här, som också är lite kontroversiellt. Så att man har då hävdat att han har ganska dålig koll på de förutsättningarna som råder till havs, och att han då försökte så att säga, bedriva en slags landkrigföring till havs. Att man satte upp väldigt tydliga strategiska mål och tänkte att det handlar bara om att genomföra. Men att man då inte kunde ta hänsyn till väder och vind och alla de olika problem som uppstår på havet. Och där är ju någonting som man har diskuterat. Hur pass sant det vet jag inte. Man säger så att han inte hade några bra rådgivare heller. Och han ville väl själv egentligen byta ut Villeneuve alldeles precis innan.
Jo, han är pressad väl nu av det som vi var inne på, att han faktiskt, det finns en, så att säga, en ersättare på väg, om man uttrycker sig så. Nej, men det där är ju spännande, för man kan ju lite så här bara svepande då dra någon sorts argumentation att ja, men fransmän är inget sjöfolk och så där, för det stämmer ju inte, det är ju inte någon argumentation som håller, men Men det är helt klart att Napoleon hade inte något tydligt och klara idéer liksom om vad flottan skulle använda. Inte alls på det sätt som är landkrigföringen. Samtidigt hade han ju den här visionen om ett världskära välde och tankar. Och det är klart att där måste ju flottmakten också ingå. Jag tycker att det här är ganska... Det är ganska spännande. Jag tänker lite på parallellen här nu. Det är väldigt farligt med sådana här paralleller. Vi har ju varit inne på det här. Men att Adolf Hitler ju faktiskt inte som krigsledare heller hade något stort engagemang eller djupare förståelse. Det är ju Räder då, som ju på tysk sida var ansvarig för den här sjökriget. Han liksom hade olika uppfattningar och uppfattade ju att Hitler inte riktigt förstod. Så det är lite spännande det där tycker jag ändå. Och sen satt den här innovationen då som vi nu tillskriver Nelson här. Att det här att man förändrar kanske både det operativa och faktiskt också det här taktiska uppträdet, det verkar man ju helt främmande för på fransk sida, och vi har väl försökt förklara det med att man hade dålig utbildningsnivå, men det handlar ju också om aktörers faktiskt här, och det är väl det vi är lite inne på nu, en aktörsförklaring här, liksom att det är ändå figurer, personer här som inte tar något initiativ. Men jag tänkte liksom att Jag tänkte vi måste prata lite om de här fartygen också, men innan vi gör det så tänkte jag ändå att vi skulle konstatera att det är ju klart att 10 fartyg tas ju av britterna, varav bara 4 sen så småningom flyter. Det är ju många av de här sjunker på grund av den här stormen, och man har ju stora förluster på den allierade sidan när man räknar med över 2000 döda och ett stort antal tillfångatagna. Britterna har ganska små förluster inom citationstecken, och där man ju räknar kanske uppåt 500 döda, och faktiskt 150 av dem är på HMS Victor som har stort antal döda under det här slaget. Och även de brittiska fartygen blir ju väldigt skadade, men det är klart att här utraderas ju egentligen Frankrikes offensiva kraft som sjönation under Napoleonkrigen. Och sen tänkte jag ju att vi skulle prata lite om de här fartyg, för den här HMS Victory är ju fantastisk. Det går ju att se i Portsmouth, eller den ligger ju kvar fortfarande.
Just det är ju faktiskt världens äldsta slagskepp, fortfarande i tjänst. Men nu tjänstgör det ju som museiskepp, så att den har liksom ingen funktion. Men man har ju använt den som så här skolskepp ett tag, vet jag, under 1800-talet. Ja. Men den är ju spännande. Alltså det här, på tal om det som vi pratade om innan, det här, alltså att man har lite... Det finns ett konservativt drag också. Inte bara att sjökrigföringen är ganska självständig, den är också oerhört konservativ. Och det syns ju även i skeppsbyggandet under den här tiden. För HMS Victory då, som framhävs som den liksom största och mest framgångsrika... Liksom, första rangens skepp under den här tiden, och har fått en väldigt central roll i berättelsen om Trafalgar. Det är faktiskt byggt 1765. Så vid det här laget är det alltså ett 40 år gammalt skepp. Och det vet jag inte, om man tittar på nutida exempel, så finns det ju, är ju sällan som skeppen håller så pass länge, eller att den tekniska nivån går så pass snabbt att man liksom utvecklar krigföringen på olika vis. Men det gör den ju inte under den här tiden. Under 1600-1700-talet så är det ju ganska samma, va? Och det är också så att HMS Victory är ju designad efter en förlaga, ett skepp som är ännu äldre, så man lånar i princip samma design, och så bygger man upp något större skepp egentligen. Och det är ju liksom ingen liten pjäs heller. Jag tycker man kan komma ihåg att det här HMS Victory kan jämföras ungefär med ett hangarfartyg idag.
Ja, i kostnad då. Ja, precis. Ja.
I liksom den investering som en stat måste lägga in för att liksom bygga det här skeppet, är en enorma summor. Och man hade dem inte, man hade bara ett fåtal, och man använde dem inte hela tiden. Så under lång tid så ligger ju HMS Victory som reserv bara. Första slaget som är med i 1768, sen är den med vid ett antal viktiga strider, bland annat 1778 i samband med frihetskriget i USA. När Frankrike blandas in så skickar man dit HMS Victory. Men den används ju så sent som mot 1790-talet. Och 1799 bestämmer sig faktiskt för att man ska lägga ner det, eller att man ska liksom plocka isär det och använda det till andra skepp. Och det kan man ju fundera på, men det är klart att skeppet består ju faktiskt av material från 3000 ekträd.
Ja, det är ju en liten skog, hör du.
Ja, precis. Det är liksom en hel skog som krävs för. Och, och ändå är det inte, i moderna mått mätt, så är det ju inte jättestort. Alltså det är ju 60 meter långt ungefär. Ja. Om man då jämför med de här stora slagskeppen som vi har pratat om, liksom Bismarck och de här japanska skeppen, så är det ju egentligen ingenting, va?
Och dubbelt så långt om man räknar rigg och grejer med alltihopa, så får man kanske en längd på över 100 meter som det sträcker sig ut så att säga.
Med skrov, ja, precis, och, ja, precis. Men det är ju inte liksom...
Nej, det är bredd på 20 meter ungefär.
Så är det ju enormt. Ja. Men det är ju intressant att 1799 bestämmer man sig för att man ska plocka in det här skeppet. Och sen så, men sen så av en slump egentligen så är det ett annat första rangens skepp som kör på grund. Någonstans, exakt vad minns jag inte, men resultatet av detta blir då att man bestämmer sig för att man ska reparera HMS Victory. Och då får man lägga ungefär lika mycket pengar igen för att hålla det flytande. Och så skickar man iväg. Så det är en väldigt, det är liksom en veteran som Nelson tar över inför Trafalgar. Och detta är ju inte, det är inte hans egen, det är många befälhavare som har tjänstgjort på HMS Victory.
Mm.
Så att det är, ja. Och 104 kanoner. Det är ju en enorm, men det är ändå inte tidens största. Jag vet att vi tidigare tillfället så har vi pratat om, vad är det här spanska skeppet?
Ja, precis.
Santissima Trinidad, va? Ja, med 120 kanoner.
Ja. Ju, men sämre övat och med faktiskt inte fulltalig besättning och så vidare. Så det är klart att HMS Victory var ju en krigsmaskin, en enorm artilleriplattform. Jag kan ju lägga till det att det är fantastiskt att de här eksidorna då kunde vara ända upp till 70 centimeter. Så att det här stora fartyget kunde, om man uttrycker sig så, absorbera ganska mycket fientlig eld. Och därför gick man ofta i spetsen med de här stora fartygen. För under inseglingen mot fienden så blottade man sig under en kort sekvens för de här fientliga bredsidorna då, tills man hade nått fram så att säga. Och då var det bäst att gå i spetsen. Och sen tycker jag man kan ju nämna några saker kring det. Alltså artilleriet var då placerat längs med ett antal batteridäck, och i botten hade man de här 32-pundiga kanonerna, och då räknar man ju ungefär vikten på kulan, ungefär hälften där då, 15-16 kilo. Och sen på nästa däck 24-pundiga och sen 12-pundiga, alltså enormt antal kanoner på det här fartyget. Och vilket tryck när man avfyrar det här, och vilket inferno det måste ha varit med krutrök och så vidare. Och sen tycker jag en sån där detalj som jag brukar lyfta fram ofta, att det är inte bara för de här fullkulorna som dödar och lemlästa människor, eller faktiskt ofta så kunde man också skjuta kulor som hade en kedja emellan för att förstöra rigg. Ofta var det så att fransmän sköt i större utsträckning mot rigg, medan britterna sköt i större utsträckning mot skrovet och sänkte därför oftare fartyg. Och att britterna också började utveckla mera korta kanoner som var effektivare på kortare avstånd, så kallade karonader, men som var snabba att då ladda om. Och det ska säga då att, när de här kulorna slår in i fartygssidan, då splittras ju trävirket, och där har vi ju mycket av det stora lidandet som utspelar sig bland besättningen, nämligen att de här träflisarna skjuter ju in i då de här oskyddade kropparna på besättningen, och det är ju där många dör av, alltså träsplitter, inte av att få en kula direkt på sig.
Just det, då kan man komma ihåg att sjömän på den här tiden hade inte ens skor.
Nej. Och man också att man hällde ut sand på batteridäcken, därför att om det skulle vara så att någon så att säga stupade, dog och det blev blod och sånt, så skulle man inte slira. Så det finns ju en del makabra detaljer här naturligtvis som är spännande. Och att slåss där inne i den där klaustrofobiska miljön där på de batteridäcken. Det är ju, samtidigt som ju de öppna däcken på ovansidan sannolikt var ett väldigt farligt plats att vara. Och man var marininfanterist och slogs där uppe på däcket naturligtvis, och helt oskyddad. Så att det är ju klart att det finns en mänsklig sida här som man har svårt att sätta sig in i.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Det skulle vara kul att återkomma till just den här typen av krigföring, ha ett mer liksom tematiskt orienterat avsnitt att prata om de här. För det är många, speciellt om man jämför dem med den äldre, den här galärkrigföringen som vi tidigare diskuterat.
Vart inne på, ja.
Men hur som helst, det var när jag avvikar. Men ska vi prata lite om efterspelet också? Det som händer är ju att när det här slaget är över så sveper in en stor storm som egentligen tar lika många skepp och soldater och sjömän som själva slaget gjorde, som egentligen mer liksom drabbande än själva sjöslaget. Så det är ju intressant. Men en konsekvens här, om man säger till mer på lång sikt, är ju att britterna då inleder en blockad av de här hamnarna. Brest och de som du nämnt, Brest, Toulon, Cadiz.
Eller fortsätter, ska man ju kunna säga.
Ja, precis. Och fortsätter. Ja. Precis, och egentligen befäster den där den situationen som redan har varit rådande förut. Och det här kontinentalsystemet som vi lite grann inledde med att diskutera kommer ju faktiskt först senare. Och det var det först 1809 egentligen. Som
1806 i Berlin.
1806. Mm. Just det. Som Napoleon liksom inför det här, och det är ju blir ju en slags hämnd, det beror på hur man ser på det, men ett sätt att försöka låsa ut det Storbritannien. Mm. Och det är ju här då som det här inleds, den här eran när Storbritannien då blir en sjöfararimperium. Men jag tycker också att man kan, det är lite en kliché också att säga det, men man kan ju säga vad det betyder i praktiken. Så var det ju faktiskt så att i och med att man låste in den här franska flottan i de spanska och franska hamnarna, så kunde man också ta över ett antal viktiga stödjepunkter i Västindien, i Sydafrika och Sydostasien. Och då var det bland annat, i Sydostasien är det intressant här, för då eftersom Holland då samarbeta med Frankrike under den här tiden, så tar britterna nu över ett antal holländska kolonier och hamnområden och befäster sin makt i det där området. Och man gör samma sak i Sydafrika, tar över den holländska kontrollen där, och detta gör också att man kan säkra handeln mellan Indien och England på ett helt nytt sätt och liksom säkra den sjöfartsleden. Och sen så gör man samma sak i Västindien. Och fransmännen försöker ju på sitt håll då ändå försöka åtgärda det här. De är inte helt passiva. Men problemet är ju att de också underminerar sin egen situation eller sin egen position i de här områden. Man understödjer till exempel, eftersom man inte skickar dit egna skepp. Va? Man försöker 1809, lyckas faktiskt göra en utbrytning från Brest. Man lyckas smyga iväg med ett antal skepp, men det får ingen större effekt och de skingras i en stor storm, på tal om alla de här märkliga variablerna som kan spela in under den här tiden.
Krigets friktioner.
Ja, precis. Men det som händer är att de försöker understödja liksom lokala ledare i de här kolonierna och liksom uppmuntra till privateering, som heter på engelska, eller en slags piratverksamhet egentligen. Men engelsmännen slår ner detta, och en konsekvens blir också att man också gör sig av med de här lokala ledarna. Så det som händer är ju att England helt enkelt befäster sina kontrollen över sina kolonier, och det är det som också och säkrar handelsvägarna, och det är också det som möjliggör den här enorma inflödet av kapital som sen kommer, som liksom strömmar in i London under 1800-talet egentligen.
Men jag skulle vilja lägga till och förstärka det du säger, att här börjar helt enkelt det brittiska och globala världsherraväldet på de sju haven, och också faktiskt att brukar en del historiker peka på att den här kontinentalblockaden, som ju har att göra med Trafalgar och sjökrigföringen, att mycket av industri kanske är fel att säga vid den här tiden, men i alla fall den här näringsverksamheten, alltså flyttar österut i Europa, och att sådana här textiltillverkning och sånt flyttar längre österut in på kontinenten och försvinner från Atlantkusten. Så man kan säga att Atlantkusten är en stor förlorare. Städerna längs bland den holländska och franska Atlantkusten förlorar här och tappar mycket av sin förindustri och manufaktur och sånt, och den flyttar öster på grund av de här, vad ska jag säga, storpolitiska förvecklingarna. Så att här är ju Trafalgar en pusselbit i en mycket större utveckling som är ju ekonomisk och social och storpolitisk och global faktiskt. Det tycker jag vi ska lyfta fram här. Och just det här med att knyta ihop Europa och världen i övrigt tycker jag blir väldigt tydligt när vi pratar om sjökrigföring.
Absolut. Jag undrar om vi ska
Vi kanske är ganska nöjda faktiskt.
Precis. Jag kan så avsluta med den här med min havregrynsgrötsgrej då bara.
Tänkte också komma med en chockartad sak här också.
Ja, men varför knyter jag upp säcken då? Det här är lite off topic jag känner. Men det är ju ett spännande då. En av konsekvenserna av det här är att London blir som en sån metropol nu. Det är att man har väldigt mycket taxiverksamhet där. Och det är de här hästarna. Och det finns en speciell typ av taxi under den här tiden som kallas handsome cab. Det är en slags tvåhjulig vagn med ett spann och med bara en häst. Och sen sitter den här kusken liksom ovanför den här lilla boxen som man åker med. Och det här fanns otroligt många sådana i London. Och vad behövde dessa hästar äta?
Havre! Havre.
Svenskt havre.
Jag känner det där
kopplingen finns.
Lite Sherlock Holmes där faktiskt. Men jag tänkte bara avsluta med att erkänna en sak. Att vi brukar ha ett julpussel varje år faktiskt. Här i min familj. Vad tror du det var för motiv på årets julpussel?
Ja, men jag var väldigt sugen på att köpa ett pussel i julas på HMS Victory. Jag gissar att det var exakt
jag
har
lagt det. Så att med de orden kan vi väl avrunda. Och sen en tilläggsinformation faktiskt, att vi återkommer ju. Podden återkommer ju och rullar ju på under hela sommaren. Ja. Och nästa avsnitt, då fångar vi ju upp andra världskriget som ju för 80 år sedan vid den här tiden ju gick in i kanske sitt början på sluten skeende, nämligen Hitler-Tysklands anfall på Sovjet, det som man brukar kalla för Barbarossa. Så att på återseende och återhörande ska vi nog säga.
Ja,
tack ska vi ha, Peter. Vi brukar ju alltid tacka oss själva.
Ja, vi kan göra det den här gången också. Tack ska vi ha.
På återseende.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.